Eftersom det här är slutet på böneveckan för kristen enhet så vill jag börja med att tala lite grann om bön. Så ska vi så småningom komma över på frågan om Israels roll. Innan Jesus lämnar sina lärjungar efter sin uppståndelse så vet vi att han säger till dem att han har fått all makt i himmel och på jord. Och just därför är det intressant att läsa i Romarbrevet 8 och 34 där det står så här: Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han har all makt i himmel och på jord. Eller kanske bättre översatt, han har all auktoritet både i himmel och på jord. Och hur använder han den? Vad gör han då? Vad skulle du och jag göra om vi hade det? Ja, det är nog dessvärre inte så svårt att gissa. Vi skulle rumsterat om. Jesus ber. Och vi uppfattar ju ofta bönen som ett uttryck för vanmakt. Och ofta gör vi det med rätta. Men Jesus ber fastän han har all makt i himmel och på jord. Han tycker tydligen att det är det effektivaste. Det är det bästa. Jag skulle inte tro att fadern hör några suckar av typ hoho, ja, ja, nu kan vi bara be. Utan han ber. Och det går ju inte en bönevecka för kristen enhet utan att man också läser Johannes 17. Och det händer ju ibland att den där tanken far genom huvudet att jaså, Jesus, du får inte alltid bönesvar du heller. Se så det ser ut hos oss. Men vänta bara, det är en tidsfråga. Det är nästan det enda man behöver lära sig när man ska undervisa eller bli undervisad om bön. Att det gäller att vara uthållig. Sen finns det inte mycket mer att lära. Uthållighet. Ja, vi backar några verser i Romarbrevet 8 och då står det så här i 26 versen. 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Här har vi en till som ber. Det är ju fantastiskt. Han hjälper oss att be och att be efter faderns vilja. Och det betyder att bönen är det grundläggande i Guds rike. Därför att i den här världen så vill vi helst inte be. Utan vi vill hellre kräva. Det är min rättighet, säger man, och så sträcker man lite på sig. För att göra klart att får jag inte mina rättigheter här så tänker jag gå vidare. Då tänker jag överklaga. Det är samtalstonen i den värld som vi lever i. Att vi kräver. Och vi kräver ofta under någon sorts makt, någon sorts hotelser av något slag. Därför denna världen styrs med fördömelse. Makt här i världen handlar om förmågan att beröva andra människor livet eller delar av livet. Vi kan sätta dig i fängelse, eller vi kan döma dig till böter, eller vi kan kanske inte i Sverige än i varje fall hugga huvudet av dig. Men det finns ju många hotelser att verkställa. Och även om vi inte märker så mycket av det i ett land som vårt, så finns ju ändå detta som en bärande grundval. Tar man bort lagstiftning, tar man bort polis, tar man bort kriminalvård, om det nu är vård, så utbryter ju kaos. Det måste finnas där möjligheten att beröva människor delar av livet eller alltsammans. Så är det inte Guds rike. Gud regerar inte med den sortens makt. Utan han, när Jesus talar om att han har all makt eller all auktoritet i himmel och på jord, så är det auktoriteten att ge liv. Att uppväcka döda, om du hellre vill uttrycka det så. För till det krävs det lite makt. Jag har all makt i himmel och på jord till att uppväcka döda. Härligt. Och det är den, utifrån den makten, som Herren regerar. Och då är det alltså inte så att det bygger på krav, Guds rike, utan det bygger på bön, vädjan. Det bygger inte på fördömelse, utan det bygger på nåd. Och där denna världen alltså bygger på det som är död, så bygger Guds rike på det som är liv och frid. Vi ska läsa några verser ur Bergspredikan, Matteus 5. Jag läser från 43 och kapitlet ut. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Och den här fullkomligheten som Jesus nu talar om, det handlar alltså om att upptäcka Guds rikets annorlunda karaktär. Alltså att så att säga jobba med bön och nåd och liv istället för att jobba med krav, fördömelse och död. Och här handlar det om konflikter. Här handlar det om hur man behandlar sina ovänner. Om de har hatat mig så kan ni lita på att de kommer att hata er, säger Jesus till lärjungarna. Ovänner kan man få även om man är snäll och from som ett lamm. Kanske i synnerhet då, vad vet jag. Älska era ovänner. Kan vi det? Är det en meningsfull tillsägelse? Ja, med Guds hjälp går det. Hur börjar man? Jo, man börjar med det som man faktiskt kan. Nämligen att be för dem som förföljer oss. Det kan man, även om det tar emot. Hur gör man då? Om man nu inte ska förbanna i sin bön, vad gör man då? Och om man ber Gud att han välsignar ens fiender. För att om du har en ovän och så ber du Gud att han ska välsigna din ovän, då gör ju inte Gud honom till mer ovän, utan välsignelse i Guds tappning handlar ju om att han kan uppväcka din ovän från det dödens tillstånd som ovänskapen utgör. Gode Gud, välsigna min fiende. Du ser så han gör och du vet hur han pratar och du vet hur skadeglad han är. Välsigna honom, gode Gud. Jaha, vad händer då? Ja, det kan hända mycket spännande saker. Men framför allt det vi väntar oss ska hända, det är att din ovän kommer på andra tankar. Och det kanske kan spilla över lite på dig med. Även om du själv tycker att du är rätt så oskyldig. Vilket du kanske också kan vara. Det är ju lätt att skratta åt det här gudsbeviset, eller vad vi ska kalla det, som Jesus säger, att han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ja, hur skulle molnen se ut om det bara skulle regna på de rättfärdiga? Och för den delen, solen går upp över oss allihopa därför att vi roterar kring samma jordaxel. Så det är ju inget bevis på Guds godhet, kan det tyckas. Ja, men Gud vill välsigna alla på samma sätt som solen går upp över oss alla. Det får vi ta som vår utgångspunkt. Och det är alltså med Faderns fullkomlighet som vi på något sätt bekämpar det onda, kanske i en trasig eller en skadad relation. Om vi återvänder till Romarbrevet till 12:e kapitlet, då ska vi bara läsa den sista versen där. För den är intressant. Det står så här i 21:a versen. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det är alltså på ett sätt ganska enkelt. Be för dem som förföljer dig. Och be att få den kärlek till din ovän som du inte har i dig själv. Be om förmågan att kunna förlåta honom eller henne. Och be att någon sorts försoning ska kunna ske mellan er bägge. Ett ord också i första Petrusbrevet, som ju handlar ganska mycket om förföljelse. 3:9 ska vi läsa där. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Där har du just detta att Guds rike är välsignelse. Och du är kallad inte bara till att vara Guds springpojke eller springflicka, utan du är kallad till att ärva välsignelse. Och då kan man ju träna lite på vägen dit, till att också välsigna inte bara de som hälsar vänligt på en, utan de som också vänder ryggen till. Det kan vara ett intressant experiment i själva utforskandet av Guds rike. Du kan bli forskningsresande. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Ett underbart löfte. Vi ska läsa en lovprisning som Paulus uppsänder till Herren när han har fått ljus över Israels roll, ska vi säga, i världshistorien. Jag slår upp Romarbrevet igen, nu 11:33. Och vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Vem har varit hans rådgivare? Nej, det är inte så lätt. Gud vet allting bättre än du och jag. Han kan göra det både fortare och bättre också, om det behöver göras något. Men märkligt nog lyssnar denne Gud till dina och mina råd. Det skulle nog inte jag göra. Jag vet inte hur det är med dig, du är kanske ödmjukare. Men Gud överträffar oss alla med bred marginal i ödmjukhet. Det är jag alldeles säker på. Just därför att det förunderliga är ju så ofta han lyssnar. Predikningar om bön brukar alltid handla om varför man inte får allt man pekar på. Men det märkvärdiga är ju att Gud välsignar så ofta. När man ber honom göra det. Det är en bön efter hans sinne helt enkelt. Att få vara hans rådgivare. Det som jag tycker är märkvärdigast när vi kommer in på frågan om bön, det som jag har svårast att förstå mig på, det är varför jag inte ber dygnet runt. Jag har ändå sett Gud svara på bön i så många sammanhang. Och det har säkert du också. Den vanligaste orsaken till uteblivna bönesvar är att vi aldrig bad. Det är jag alldeles övertygad om. Varför ber vi inte mer än vi gör? Vi annonserar, åh, det ska vara bönesamling. Du kan skriva längst ner på affischen att det ska ske i lilla salen. Det blir inte fullt ändå. Varför kommer vi inte mer än vi gör? Man kan häpna när man läser såna här berättelser från väckelsens Korea eller något annat sånt här land där andens vind blåser med frisk orkan. Folk går upp klockan 4 på morgonen för att hinna be innan de går till jobbet. Man tänker att hjälp, hoppas det inte blir sån väckelse i Sverige. Jag som är så morgonsövd. Vad är det som hindrar oss? Paulus nämner det i förbigående i 8:e kapitlet i Romarbrevet. Nu är vi tillbaka där igen. Det står så här i 6:e versen, 6 och 7. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den naturliga människan har en fiendskap mot Gud. Det kan man märka när man möter en riktigt tvättäkta ateist. Han kan ofta börja med att säga att Gud går varken att bevisa eller motbevisa. Och nästa ögonblick så talar han om att Gud inte finns. Men hallå, stopp, säger man. Du sa ju att Gud inte kunde motbevisas. Ja, men det gör ju att det är mest sannolikt att han inte finns. Men nu har du sagt emot dig själv. Nej då. Varför? Vi har firat Darwin-året. Det är ju lyckligtvis slut. Man får hoppas att det blir lite färre Darwin-program i tv. Men evolutionsläran är inte alls bevisad. Det finns en hel del som talar för det, men det finns stora luckor där man skulle önska att det faktiskt presterades ett bevis. Om man nu skulle räkna den som utgångspunkt för all biologisk vetenskap, vilket man faktiskt gör. Men varför har man upphöjt darwinismen till denna förnämliga position? Jo, därför att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Du vet, det där med att be, det tar emot. Till och med om det är Gud man ska be till. Man har ju lite stolthet, eller hur? Kanske inte så lite heller. Kanske mer än man själv förstår. synden som bor i mig, som Paulus talar om. Vad är det för någonting? Ja, det är den här fiendskapen. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Vad menar han? Jo, han menar att när kunskapen om Guds vilja landade så vaknade inte bara glädjen över Guds godhet, utan det vaknade något annat också. Upprorskraften som finns sedan syndafallets dag. Och därför tror jag det är viktigt. Ett litet ord som vi hittar hos profeten Sakarja. Då ska vi kika i det 12:e kapitlet hos Sakarja och den 10:e versen. När Gud ska öppna ögonen på Israel till sist. Sist av alla folk kommer Israel som folk till omvändelse. Och då står det så här. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens ande. Så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Det står faktiskt så. Nådens och bönens ande. Och det är underbart med människor som har fått del av nådens och bönens ande. Jag brukar säga att karismatiker kan delas in i två glasklart åtskilda grupper. De som förstår värdet med gamla tanter och de som inte gör det. Det brukar inte finnas någon mellanzon, utan antingen är det ena eller också det andra. Ah, det var bara några gamla tanter. Akta dig du. Se inte ner på dem vad du gör. De bär Guds rike med sina böner. Vi gubbar då? Ja, det är så här, förstår du, att de gamla tanterna, de har både barn och barnbarn. Och det har ju naturligtvis vi gubbar också. Men vi har aldrig haft barnen i våra kroppar. Jag är väldigt mycket för jämställdhet mellan könen, men jag tror inte på jämlikhet. Det är min bestämda uppfattning att det är något alldeles speciellt att ha burit barnen i sin egen kropp och fött dem fram med smärta. Man blir delaktig i barnens liv på ett annat sätt än vad vi karlar kan. Och det tror jag återspeglar sig i Guds rike. I våra församlingar. Ibland brukar jag drabbas av lite pessimism och då säger jag så här att vi karlar vill inte vara med i församlingen om vi inte får sitta i styrelsen. Men det är kanske att ta i. I vilket fall, förbönstjänsten, den där som utövas i det tysta, den som inte står på gator och torg och larmar, utan som bara finns där. Den är viktig. Och jag kom att tala med en frikyrkopastor för några år sedan om hur en äldstekår skulle se ut. Han var pingstpastor och är det fortfarande. Vilka ska vara med i äldstekåren? Jag drog en lans för att man skulle ha med några som har fått nådens och bönens ande. De behöver inte öppna munnen under sammankomsterna om de inte vill. Men att de tar med sig det som har sagts hem och ber och ber och ber. Därför det är att ge liv, auktoriteten att uppväcka det döda så att det blir levande. Vi återvänder till Nya testamentet, till Lukas evangelium. Kapitel 18. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa: "Ge mig rätt inför min motpart." Till en tid ville han inte. Men sedan sa han till sig själv: "Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök." Och Herren sa: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden?" Vi talar gärna om den stora väckelsen i tidens avslutning. Och Jesus undrar hur mycket tro det ska finnas kvar när han kommer. Vem har rätt? Det här handlar om Israel. Det handlar om Guds utvalda. Och det handlar om uthålligheten i deras eget bedjande. Första gången jag besökte västra muren i Jerusalem, det var 1988. Den första intifadan hade hållit på i 3 månader. Och minareterna lät dag och natt. Vi hade varit på förmiddagen, en fredag förmiddag, i Yad Vashem och sett hela exponeringen av förintelsen. Och där är det ju så att människorna som går igenom det här museet är ju lika sevärda som museet. Busslast efter busslast med folk kommer in och de pratar och de stimmar och de stojar. När de har gått genom det första rummet så blir det alldeles tyst. Och sen kan man höra ett grässtrå falla. Men på kvällen kom vi till västra muren. Och jag minns än idag lovsången i västra muren. Att det fanns någon som kunde be. Att det fanns någon i detta folk som kunde lovsjunga. Och jag tänkte på det folk jag själv tillhör. Där man nästan kräver en förklaring till varför man blir förkyld. Jag ska snart skaffa dem rätt. Om en orättfärdig domare kan svara på bön, så lita på att också en rättfärdig kan göra det. Men när tiden närmar sig sitt slut så kommer det att bli svårare och svårare. Ska väl människosonen finna sådan tro när han kommer? När vi läser de eskatologiska texterna i Bibeln om tidens avslutning så är det för det första väldigt mycket varningar för falska profeter och ganska mycket om hejsan hoppsan i Jesu namn som spårar ur på alla möjliga sätt. Men så finns det ju en varning till. Och det är varningen för att somna. Och vi får väl själva avgöra vilket dike vi är närmast. Tjugoförsta kapitlet i Lukas evangelium. Trettiofjärde versen. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Jag tycker bättre om den gamla översättningen här. Omåttlighet, dryckenskap och timliga omsorger. Och det kan ju hända att du inte känner dig så träffad av ordet dryckenskap. I så fall tackar vi Gud för det. Men vem i Sveriges folk kan frisäga sig från omåttlighet globalt sett? Eller timliga omsorger för den delen? Hur mycket tar de av vår uppmärksamhet, av vår tid? Tänk dig till exempel att du skulle gå i kloster i 2 månader. Ett litet vitmålat rum med ett bord, en stol och en säng. Plus morgonbön och middagsbön och eftermiddagsbön och kvällsbön och mat och så inget mer. 2 månader säger vi. Wow! Du skulle vara en helt annan människa när du kom därifrån. Första veckan skulle du gå åt i rena abstinenssymptom. Du skulle sitta på din stol och hoppa jämfota. Så småningom skulle du lugna ner dig och förundras över att du faktiskt kan höra Herrens tilltal så bra som du gör. Det har jag aldrig varit med om förut, säger. Nej, han får inte en syl i vädret så ofta. Han är ju så lågmäld och tränger sig inte på. Och du vet hur det var i Getsemane. Precis när den andliga laddningen blev som allra mest intensiv, så där som man riktigt kunde ta på den. Jesus svettas blod i sin ångest. Vad gör lärjungarna? Åh, de sover så gott. Jesus väcker dem och säger försök att hålla er vakna och så sådana. Och så väcker han dem en gång till och de somnar om. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Det tar sig många knepiga uttryck ibland. Det kan bli ett spännande äventyr att börja be om nådens och bönens ande. För tänk när han kommer. Och det blir lätt för dig att be istället för att det tar emot. Då bönen inte längre blir en plikt förenad med dåligt samvete. Jag borde be mycket mera, men det gör jag inte, jag vet inte varför. Utan där du får förundra dig. Vem kan vara din rådgivare här? Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans vägar. Men jag får ge honom tips om vad han ska göra. Och han lyssnar förvånansvärt ofta. Vilket spännande liv. När du har blivit av med pliktdemonen, så att säga. Den som gör det allt sammans till ett tråkigt krav. Istället för att det är som det är. En underbar förmån. Förmånen att kunna välsigna. Förmånen att kunna ge liv till det som är dött. Nu ska vi be. Herre, vi behöver få öppnade ögon. Precis som du säger att Israel ska få i tidens slut. Genom nådens och bönens ande. Så att det som vi kanske idag tycker är ännu ett krav tillsammans med allt annat som pockar på vår uppmärksamhet. Att du får grundlägga det i våra hjärtan att det här är en strålande förmån, en unik möjlighet att påverka världshändelser, lika väl som nära relationer. Herre, jag vill särskilt be för dem som misströstar om sina barn. De gick nog med i kyrkan när de var små. Men så snart de var stora nog att säga nej så har de inte gått längre. Herre, jag ber dig att du utgjuter nådens och bönens ande. Så att dessa mina vänner inte tjatar på sina barn. Utan tjatar på dig istället. Och gör det med all glädje i hjärtat. Fullkomligt förvissade om. Att du mer än gärna lyssnar. Att du mer än gärna gör vad vi ber om. Att du bara inväntar rätt tillfälle. Det är det enda. Du inväntar rätt tillfälle. Ge oss en ny förtröstan, Herre. Jag vill be för dem som är sjuka och fått mycket förbön för sin sjukdom utan att bli friska. Herre, vi kan inte förklara det. Och du ger ingen förklaring heller. Dina stora bönelöften gäller för nästa tillvaro. Här är under och tecken en försmak av det rike som ska komma. Men jag ber att du tröstar mina vänner. Och att du löser dem från alla sådana kommentarer som Jobs vänner fick. Att det beror på dina synder eller det beror på att du inte tror på rätt sätt. Eller vad det nu är man har sagt. Låt allt sånt få gå upp i rök och försvinna här. Att vi får på nytt vara förväntansfulla, ivriga, glada över att få bli forskningsresande i ett rike som inte är av denna världen. Herre, vi tackar dig för din kallelse, att vi är kallade till att ärva välsignelse. Amen.
Tack ska du ha, Sven. Det är åtminstone en ännu större längtan att be utan att det känns som ett krav. Visst är det underbart? Jag tänkte att vi ska göra så här nu mot slutet. Även om vi sitter rätt så tätt så ska vi göra någonting annorlunda här nu. Vi kan börja här framifrån. Där vi vänder oss mot nästa bänk. Och så tänker vi att vi delar liksom varje sida ungefär i mitten. Och så kan vi be en stund för varandra där vi sitter i bänkarna. Och du som bara vill sitta tyst, gör det. Du som vill dela med dig någonting i den gruppen, något bönämne, någonting som du vill att de andra ska bära, gör det. Och blir det inget direkt bönämne, ja, då ber vi om en nådens och bönens ande som får komma ur oss. Att vi kan få vara med att välsigna varandra i den här bilden. Att vi också kan få vara med att välsigna människor runt omkring på vår jord. Vare sig det är Israel eller andra folk. Så vi tar en liten stund nu. Så att om vi börjar här framifrån. Och så blir det liksom var den tredje rad vänder sig mot nästa. Och så delar vi varje bänk ungefär i mitten. Så har vi lite små grupper. Och så kan vi be tillsammans. Så får det bli ett litet bönebrus. Eller det får bli tyst. Och ingen behöver känna sig tvungen att be. Men vi får dela. Och vi får be för varandra. Låt oss göra det en liten stund. Innan vi får en avslutning av gammalt som nytt.